Det är väldigt roligt för mig att få vara här. Tack för förmånen att få dela gemenskapen med er. Och den här morgonen också få dela Guds ord tillsammans med er. Jag ska läsa en underbar, en härlig text från Johannes evangeliets början. Jag ska läsa från Johannes kapitel 1. Och har du Bibeln med dig så kan du slå upp Johannes 1 från vers 35. Om du inte har Bibel eller en telefon med Bibel så kan du titta på väggen så kommer texten där. Johannes 1, vers 35 till kapitlets slut. Och vi kommer in i en situation som där den Johannes som omnämns är Johannes döparen. Och jag läser. Nästa dag stod Johannes, alltså döparen, där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa: "Där är Guds lamm." De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: "Rabbi." Det betyder mästare. "Var bor du?" Han sa: "Följ med och se." De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom: "Vi har funnit Messias." Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas." Det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom: "Följ mig." Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sa till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son från Nazaret." Natanael sa: "Kan det komma något gott från Nazaret?" Filippos svarade: "Följ med och se." Jesus såg Natanael komma och sa om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek." Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung." Då sa Jesus till honom: "Du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se." Och han sa: "Sannerligen jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen." Herre, jag tackar dig för ditt ord. Och jag ber dig nu att du ska tala till oss. Du ska tala tro och uppmuntran och liv in i våra liv. Herre, öppna ditt ord för oss. Och öppna upp oss. Vår tanke och vårt hjärta. Vår vilja. Öppna upp oss för ditt ord. I ditt namn Jesus ber jag. Amen. Ska försöka tala om den här texten utifrån tre punkter. Första punkten har jag kallat för: du är inbjuden. Du är inbjuden. Det som vi möter här, det är fem personers första kontakt med Jesus. Fem personer som får en första kontakt med Jesus, Josefs son från Nazaret. Det är Andreas, Och så en anonym lärjunge, Andreas, och en annan lärjunge. Ganska många tror att det kanske är Johannes, författaren till evangeliet. Eftersom vi får lite, så, liksom, lite inside information att Andreas och den här personen gick hem till Jesus, såg var han bodde, stannade där. Och så får man ett klockslag. Det var sent på eftermiddagen. Det är ju den sortens information som bara den som var med känner till. Men det är en gissning. Det är Andreas och en annan lärjunge, kanske Johannes. Det är Petrus. Det är Filippos. Och det är Nathanael. Men vad är det här för händelse egentligen? Och nu måste vi tänka lite noggrant här. Det är ganska vanligt i kristna sammanhang att man talar om kallelsen att bli en lärjunge och mötet med Jesus utifrån hur Markus berättar om det första mötet lärjungarna hade med Jesus. Jag har hört massor med predikningar över den här kända texten. Ni kanske kommer ihåg det då. Markus berättar så här att det är en tidig morgon vid Genesarets sjö. Petrus och Andreas, Jakob och Johannes, två brödrapar. De håller på med sina nät, det gör Petrus och Andreas, och med båten, det gör Jakob och Johannes. Och det är som det är vid stränder, det flanerar en del folk längs strandkanten. Strandpromenader är alltid attraktiva. De håller på med sina nät och båtar då efter nattens fiske. Och de ser en man som kommer där borta. De känner inte honom, vet inte vem det är. Men det är Jesus som kommer gående. Men de tar ingen notis om honom. Men när Jesus närmar sig, så blir de liksom bara fascinerade. Det är någonting med den här personen. Och ju närmare han kommer, ju mer fascinerade blir de. Så de slutar arbeta med sina nät. Och när han är precis mitt för dem, så säger han med en djup, befallande stämma: följ mig. Och då faller de som i trans. Och de bara släpper näten och bara går. Och så blir de Jesu lärjungar. Jag måste säga att jag minns när jag var ganska liten och lyssnade på predikningar och berättelser om det här, att jag tänkte: så gör ingen människa. Det är ju verkligen helt vansinne. En vilt främmande person passerar en och säger: följ mig. Och då bestämmer man sig för att lämna hela sitt gamla liv och börja följa den okända personen. Det är ju vansinne. Det kan man ju inte uppmuntra. Det där måste man ju varna för. Ens liv är väl viktigare än så, än att bara börja följa med en okänd person. Ändå är det väldigt ofta som vi talar om kristen tro på det sättet. Att bli en kristen, det är att göra det helt vansinniga. Kanske några av er kommer ihåg, för några år sedan så hade Doreen Monson hade en talkshow. Och en gång så bjöd hon in en hypnotisör. Och i livesänd tv på SVT så lät hon sig hypnotiseras. Och han var väldigt skicklig. Blixtsnabbt, hon tillät det här så att säga, att han tog kontroll över hennes sinne. Så blixtsnabbt försatte han henne i hypnos. Och så planterade han ordet korv, alltså som i falukorv, korv, i hennes medvetande. Och sen höll han upp en bild, en fotografi av en apa. Och så frågade han: Doreen, vad ser du på bilden? Och hon svarade: en korv. Och så visade han en ny bild av en jättestor apa. Vad ser du? En stor korv. Och sen en ny bild av en liten gullig apa. Vad ser du? En liten korv. Totalt förnedrande. Här sitter en vuxen människa i tv och tittar på bilder av en apa och säger: det är en korv. Ja, sen löste han en ur hypnosen och frågade: hur kändes det? Ja, det var ju märkligt. Men varför sa du att det var en korv? Ja, jag såg ju att det var en apa, men jag kunde inte låta bli att säga korv. Okej? Han hade fått makt över hennes sinne. Är det det där som händer när någon blir en kristen? Var det det som hände där vid Genesarets sjö? Att Jesus var en hypnotisör? Han kunde fånga människors medvetande och få dem att göra det bizarra, att säga korv när man säger, ser en apa. Eller att bara lämna allting därför att han säger det. Det är en väldigt viktig fråga. Vad är det att bli en kristen? Är det att bli utsatt för mind control? Alltså att någon annan tar makten över ditt sinne? Det är väldigt bra att vi har flera evangelier. Därför att de ger oss sammantaget en rikare och fullare bild av vad som hände. Och det är alldeles uppenbart att om du läser samtliga evangelier så är den här berättelsen som jag nu har återgivit och som Markus börjar sitt evangelium med, det är inte första gången de träffar Jesus. När han kommer där på stranden, då känner de honom redan. De vet mycket om honom. De har nämligen varit hemma hos honom. Det är inte en okänd person som försätter dem i hypnos. Den texten jag började med att läsa, den berättar om lärjungarnas första möte med Jesus. Och då händer någonting helt annat. Så här berättar ju Johannes. Andreas och några andra har blivit Johannes döparens lärjungar. De har förstått att Johannes är sänd av Gud. De börjar ana att nu är snart den tidpunkten när Gud bryter in. Allt det här dramatiska som Gamla testamentet har utlovat. Och de har lyssnat till Johannes döparens undervisning. Och han har ju hela tiden sagt, det handlar inte om mig. Jag förbereder vägen. Snart kommer den som Gud har utlovat. Och så kommer Jesus. Och Johannes döparen säger, se Guds lamm. Nu är det honom ni ska följa. Och så uppstår den här halvt dråpliga, liksom halvt komiska situationen. Andreas och den här andra lärjungen, de lämnar då Johannes döparen och börjar följa efter Jesus. Men de verkar lite tafatta, lite försagda. Så de väljer att gå bakom Jesus. Så Jesus märker plötsligt att han har några stalkers, som vi säger då. Någon som följer efter honom. Så han stannar och säger, vad vill ni? Och de fortsätter ju vara lite tafatta. Ni såg vad som var deras fråga. Var bor du? Det är en lite egendomlig fråga som första frågan till Guds lamm, eller hur? Men kanske är det lite djupsinnigare frågan än att de bara undrar över hans bostadsadress. Alltså kanske ligger det, menar bibelkommentar, någonting lite mer. Alltså de frågar efter, vem är du? Och i det ingår så att säga, var hör du hemma? Vi vill veta mer om dig. Och ni märker Jesu sköna respons. Alltså han märker, det är någon som följer efter honom. Vad vill ni? Var bor du? Häng med och se! Kom med och se. Och så går de hem till Jesus, ser var han bodde och stannar där den dagen. Tror ni de har haft bättre frågor än om hans adress under den eftermiddagen? Ja, det är klart. De är Johannes döparens lärjungar som har lyssnat till undervisningen om att snart kommer den utlovade. Det är klart att de har pratat om det. Jesus, vem är du? Hur ser du på dig själv? Hur förhåller du dig till det som Johannes talar om? Och de börjar bli djupt fascinerade. Andreas blir eld och lågor efter den här dagen hemma hos Jesus. Han träffar sin bror Petrus. Och man kan liksom höra, han har andan i halsen. Vi har mött Messias. Häng med och se! Och Petrus kommer hem till Jesus. Och Jesus ger Petrus det namnet som vi känner honom vid. Han hette ursprungligen Simon. Bar Jonas, Jonas son. Men får nu tilltalsnamnet Petrus. Och så träffar Jesus Filippos. Och Filippos blir eld och lågor när han har träffat Jesus. Och han träffar sin vän Nathanael. Och igen känner vi den här ivern. Vi har träffat honom som Mose och profeterna talar om. De börjar ana det här att alla de här väldiga löftena, nu börjar de gå i uppfyllelse. Och hela vägen är det den här sköna inbjudan.
häng med och se. Det har absolut ingenting med mind control och hypnos att göra. Häng med och se. Undersök själv. Se vem man är. Stanna hos honom. Ställ frågor. Prata med honom. Det är så tron växer. Så. De första lärjungarna, de var förberedda av Johannes döparen, flera av dem. När de träffar Jesus så är det första han gör är att han ger dem en inbjudan och säger följ med och se. Och man lär känna Jesus. Sen följer det en tid och de ser Jesus in action. De är hemma hos honom. De lyssnar till hans undervisning. De börjar se underverken och de lär känna Jesus som person. Sen kommer den händelse som jag lite raljerande återberättade från Markus evangeliet. Den här morgonen på stranden. Då kommer Jesus gående på stranden. De vet vem han är. Och nu kallar han dem inte att bli kristna. Utan de kallar honom, eller han kallar dem att bli hans närmsta medarbetare. Det är någonting helt annat. De ska bli den inre kretsen som ska vandra med honom i Israel och sen ska företräda honom för folket efter hans uppståndelse. Och han utmanar dem att bryta upp. Notera, de flesta Jesus möter och som han kallar till tro på sig, de kallas ju inte att fysiskt bryta upp från den orten där de bor och vandra med honom på det sättet. Tänk på hans, några av hans allra bästa vänner, Marta och Maria och Lazarus. Ja, de bodde i Betania och Jesus kom och besökte dem där. De tillhörde hans nära vänner, de var lärjungar till Jesus. Men just de hade inte fått den här kallelsen att tillhöra den här kretsen som skulle vandra runt i landet med Jesus. Det Jesus kallar människorna där på stranden till, det är just det här. Och vi kan vara säkra på att han har inte bara kommit där och just när han passerade de sagt, följ mig. Det är klart han har sagt en massa annat också. Jag menar, evangelierna är ju inte avskrift av en bandinspelning där man får hela konversationen, eller hur? Det är klart Jesus har talat med lärjungarna och sagt, jag vill att ni ska bli mina närmsta medarbetare. Det här kommer innebära stora utmaningar. Men det är också en enormt viktig uppgift. Jag vill att ni ska företräda mig. Och de har talat om det här. Precis som en del av oss som ibland sitter i utan alla andra jämförelser, sitter i anställningsintervjuer och pratar med människor. Man går igenom vad en tjänst innebär, vad ett arbete innebär, vad det är för förmåner och förpliktelser. Och ett sådant samtal slutar ju sen med att arbetsgivaren, om man menar sig ha hittat rätt person, faktiskt utmanar den personen. Jag vill att du ska bli min medarbetare. Och det Markus berättar, det är bara den här sista utmaningen där vid stranden. Jag vill att ni ska bli mina närmsta medarbetare. Och de svarar ja på det och börjar följa honom. Så här är det väldigt viktigt att vi inte blandar samman. Vad innebär det att bli en kristen? Och den här utmaningen som följer sen för några att bli den sortens specifik medarbetare. Det är väldigt viktigt för vår sätt att tänka kring hur vi delar tron. Vi ska inbjuda människor så här generöst som Jesus gör. Häng med och se. Det är väl därför som alfa-arbete och den typen av arbete är så viktiga. Där människor i lugn och ro får komma hem till Jesus så att säga. Och stanna där. Och titta och lyssna och känna sig för och börja förstå. Och komma in i en process där man kan få upptäcka vem Jesus är. För det andra. Du och jag är utmanade av Jesus. Texten talar om den här generösa inbjudan. Kom och se. Men vi kan också se att det leder fram till en verklig brytpunkt. Förr eller senare måste man bestämma sig. Och Filippos är den som får inte bara det här orden kom och se, utan också utmaningen. Följ mig. Och så är det ju när man börjar undersöka vem Jesus är. Det ligger hela tiden en utmaning, en provokation i luften. Därför att Jesus uppenbarligen är en person som inte bara vill bli accepterad, liksom vilken trevlig kille du är, som inte bara vill bli citerad, han har några highlights, några väldigt fina liksom saker han säger. Han vill inte bara bli beundrad. Det är alltså uppenbart att Jesus är inte i underhållningsbranschen. Det är inte showbiz att han är där för att underhålla folk ett tag och sen går var och en hem till sitt. Det är alldeles uppenbart att han inte är i den terapeutiska branschen. Att han finns till där och hjälper människor att må lite bättre. Han är liksom inte en antikens Dr. Phil. Utan det finns hela tiden någon sorts underförstådd utmaning i hela den här processen när man börjar undersöka vem Jesus är. Att ytterst sett kallar han människor till en definitiv och avgörande tillhörighet. Han kallar människor inte bara att undersöka vem han är, utan för att ta ställning och bli hans efterföljare. Därför att han är herre. Långsiktigt kan man inte hålla på med det som alltså typ amerikansk datingkultur, att man håller på att dejta Jesus. Men man kommer aldrig fram till ett avslut. Förr eller senare kommer man till en punkt då man måste ta ställning. Då det är allt eller inget. Då man måste gå över en linje eller gå bort ifrån Jesus. Därför att han är den han är. Han är Guds Messias. Och han har ytterst sett rätten att utmana oss på det här sättet. Han kallar efterföljare. Han är herre. Och vi som är hans folk, det är ju vår grundläggande bekännelse. Jesus är herre. Och vi är hans efterföljare, hans lärjungar. Så, kom och se vem Jesus är. Och efterhand så kommer utmaningen att krypa allt närmare ditt eget liv. Utmaningen från Jesus. Du ska följa mig. Den som säger ja till det kommer att få vara med om något fantastiskt. Och det blir min tredje punkt. Den som säger ja till det påbörjar ett äventyr. Och det kan vi se framförallt i dialogen som Jesus har med Natanael. Den sista här i kedjan som kommer hem till Jesus och får se vem Jesus är, det är Natanael. Och han är en intressant typ, han är ganska skeptisk. Filippos, som har börjat ana vem Jesus är, kommer och är mycket entusiastisk. Natanael. Vi har träffat honom som Mose och profeterna talar om. Jesus, Josefs son från Nazaret. Vilket antiklimax, tycker Natanael. Kan något gott komma från Nazaret? Han köper inte alls vad hans vän säger. Och han har en massa teoretiska invändningar. Och den första invändningen är: du pratar om Josefs son från Nazaret. Hur i all sin dar skulle han kunna vara den som skrifterna talar om? Ska inte det vara en person i Davids linje? Alltså någon som då behöver födas i kungahuset. Borde vi inte koppla Messias till Jerusalem? Det här verkar ju vara fel från början. Så han är väldigt skeptisk. Men han är inte så skeptisk att han fullständigt avvisar sin vän. Kanske finns det tillräckligt mycket förtroende mellan Filippos och Natanael för att han ändå ska vara villig att hänga med. Så Filippos tar med Natanael till Jesus. Och Jesus ger en väldigt fin komplimang. Inte för att Jesus är ute efter att smickra människor. Det är ganska typiskt för Jesus att han är väldigt ärlig, väldigt rak. Man finner aldrig den här sortens klistrigt smicker där Jesus försöker förbättra en situation. När han säger någonting så menar han det. Och han ger verkligen en komplimang till Natanael. Men då fortsätter Natanael att vara väldigt skeptisk. Hur kan du känna mig? Vi har aldrig träffats. Vad är du för en typ som gör omdömen om mig innan du känner mig? Visst är han en intressant karaktär. Han är han har verkligen det skeptiska sinnet påslaget, eller hur? Han vill inte låta sig manipuleras av någon religiös lärare här. Det som Jesus säger till honom är intressant. Han säger, här är en sann israelit utan svek. Jesus säger det på ett sätt som är lite svårt att översätta, för att det är en liten ordlek. Så åhörarna, när de hör det, förstår att Jesus anspelar på texten i första Mosebok om Jakob. Han som var en bedragare, han som svek. Gud var uthållig i sin trofasthet och Gud höll fast i Jakob, men Jakob ställde till det för sig i sitt liv i många olika tillfällen. Och Jesus anspelar på den här berättelsen om Jakob och säger, här är Israel som inte är Jakob. Och det är det här som Natanael då reagerar på. Hur vet du att jag är utan svek? Vi har ju aldrig träffats. Hur kan du göra sådana här omdömen? Att jag skulle vara annorlunda än Jakob? Och då bekräftar ju Jesus det med övernaturlig kunskap. Han säger någonting som vi inte har en aning om vad det syftar på, men som trillar ner som en bomb i Natanaels liv. Han säger, jag såg dig under fikonbusken innan Filippus ropade på dig. Och vi har ingen aning om vad det handlar om. Men det är uppenbarligen någonting signifikant, någonting betydelsefullt, att Natanael har suttit under en fikonbuske. Och Jesus känner till det. Vad hände under fikonbusken? Satt han där i bön till Gud? Kände han en speciell Guds närvaro? Någonting måste det ha varit att Natanael är väldigt väl medveten om den här situationen när han har suttit under en fikonbuske. Det verkar inte bara ha varit att han har tagit en siesta, en eftermiddagsslummer och legat där och sovit, utan det verkar ju vara en mer betydelsefull händelse. Någonting som i Natanaels liv har en väldigt skarp liksom kontur. Han vet vad det här är för någonting. Och tydligen känner Jesus till det som ingen människa utom Natanael känner till. Så Natanael förstår att Jesus kan man inte bara vifta bort. Han är inte bara Josefs son från Nazaret. Han är Israels konung, Messias. Så nu slår Natanaels skepsis över är en väldigt stark bekännelse. Du är Messias. Då är det Jesus som inte blir så imponerad. Han säger, du tror därför att jag sa den här lilla grejen. Du tror därför att jag sa detta. Och vänta bara, du ska få se mycket, mycket mer. Och så fortsätter Jesus att anspela på historien om Jakob. Jesus säger, om du följer mig så ska du få se himlen öppen över ditt liv. De som lyssnar till det här och som har hört hur Jesus anspelar på Jakobs berättelsen, de kan säkert i sin tanke få upp Jakobs dröm i Betel, det vi kan läsa om i första Mosebok 28. Där är ju Jakob, han som ställde till det för sig själv, som fick fly från sin pappa som han har lurat, sin bror som han har lurat och som nu vill slå ihjäl honom. Han är ju på flykt från sin familj och på flykt från Gud. Då får han ju en dröm i Betel. Och när han i den där drömmen så ser han ju hur himlen öppnar sig och det är en stege och änglar som stiger upp och ner på stegen. Det blir en förbindelse mellan himmel och jord. Och när Jakob vaknar och reflekterar över drömmen han har haft så säger han, Herren är på denna plats. Detta måste vara Guds boning. Här är himmelens port. Och nu tar Jesus de här orden, den här berättelsen, och applicerar på sig själv. Och säger, du ska få se mycket större ting än att jag kan beskriva var du var någonstans under fikonbusken. Allt det som Jakob drömde om ska bli en verklighet i ditt liv. Därför att detta gäller nu om Messias. I Messias själv, där bor Herren. I Messias själv alltså i Jesus, så är himmelens port öppen. Och Natanael är kallad att börja vandra med Jesus och börja vandra med himmelen öppen över sig själv. I den här texten så möter vi ett antal personer och de har sin första kontakt med Jesus. De har väldigt mycket kvar att lära. De har väldigt mycket kvar att upptäcka. Men redan i deras första möte så uttrycker de olika sidor av hemligheten med Jesus. Johannes Döparen säger, där är Guds lamm. Han som bär bort världens synd. Han som ytterst ska lösa det som skiljer människan från Gud. Han ska bära bort synden som blockerar Guds gemenskapen. Andreas säger, vi har funnit Messias. Den smorde, den utvalde, den som Herren har utlovat. Jesus beskrivs som Guds son. Han beskrivs som Israels kung. Han är människosonen med alla de anspelningar som det har i Daniels bok. Förstod de här lärjungarna innebörden i alla de här fina, höga teologiska termerna? Nej, säkerligen inte. De hade nog ganska lite kunskap om det, men de hade börjat ana. Och det är detta som de sen under hela sitt liv får växa in i. Förstå djupet och hemligheten och rikedomen i allt det som Jesus är. Men alltihopa började med att Jesus frågade, vad vill ni? Och de undrade, var bor du? Och han sa, kom med och se. Och sen började ett äventyr. Där de bit för bit fick se allt det här bli verkligt. Och de började förstå mer och mer av vem Jesus är. Så är det i vår tid. Vi har kallelsen att bjuda in människor som lever i Sverige. Att komma hem till Jesus. Och börja upptäcka vem han är. Börja ana storheten och härligheten. Och börja uppleva att himlen är öppen. Runt omkring Jesus. Det är han som är himlens port. Noterar ni hur de här olika människorna fick kontakten med Jesus? Det går från person till person. Det har alltid varit så i Guds rike. Det är från en människa till en annan människa. Det går inte att förlita sig på att det här ska ledarskapet göra. Det här ska stora kampanjer fixa. Det här ska vi göra på ett... Nej, det har alltid varit så i Guds rike att det är en person i taget som lär känna Jesus. Och det går från person till person. Hur har du lärt känna Jesus? Ja, det finns, om du tänker efter ditt liv, ett antal personer som på olika sätt var med och sa till dig, häng med och se. Dina föräldrar, vänner, ungdomsledare, förkunnare, personer du har träffat på som i ditt liv har samverkat. Så du har följt med hem till Jesus, stannat där en eftermiddag och börjat ana vem han är. Och så är det för oss idag. Vi behöver bjuda med människor här i Sverige hem till Jesus. Och det är bara du och jag som kan göra det. Det går från person till person. Så döparen pekar ut Jesus och säger till Andreas och den andra lärjungen, där är Guds lamm. Följ honom. Andreas träffar sin bror Petrus. Vi har funnit Messias. Häng med och se. Filippos träffar sin vän Natanael och säger, vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna. Kom med och se. Så är det du och jag som har stafettpinnen. Någon har räckt den till oss. Och så har vi fått lära känna Jesus. Nu är vi kallade att räcka den vidare. Och göra det på det här sköna, generösa sättet. Följ med och se. Herre, tack för att du inbjuder oss att upptäcka vem du är och få lära känna dig. Tack för att du också utmanar oss att börja följa dig, att bryta upp för att leva med dig. Tack för att himmelens port är öppen över dig och var och en som tillhör dig. Herre, vi ber dig för oss som nu är dina lärjungar i Sverige idag. Tack för att du har sett till att människor har räckt stafettpinnen till oss. Och jag ber dig att du ska ge oss den här ivern och hängivenheten som Andreas hade när han kom till Petrus, som Filippos hade när han kom till Natanael. Hjälp oss att ge, att ha den här generositeten och modet och självklarheten att bjuda med människor till dig. Herre, vi längtar efter att i vårt land få se den här stafettpinnen börja spridas till många, många, många fler människor. Mest av allt tackar vi dig för att himlen är öppen över Jakob och alla hans svek och över oss och de många svek som finns i vårt liv. Tack för att du har öppnat den porten. Vi ber om det i ditt namn, Jesus. Amen.